Ja, god vänner. Förra timmen så började vi bekanta oss med Guds pedagogik. Och den handlar alltså dels om att Gud helst ger provet först och lektionen sen. Och för det andra så inväntar han våra behov, vår längtan. Det är därför Paulus skriver, var ivriga att undfå nådegåvor. Och när man läser det så brukar många kristna bli väldigt, väldigt ödmjuka. Och säger det att, ja men jag ska väl inte ha några stora nådegåvor. Utan det får väl någon annan ha. Ja men be för någon annan då. Gör det. För att det blir inga nådegåvor om man inte är ivrig. Alltså längtan är så att säga grunden för det Gud vill göra i våra liv. Han tvingar sig inte på oss, inte ens med sin kärlek. Och så var det här med skillnaden mellan att höra och att lyssna. Och tron är alltså lyssnandets kunskap. Vetandet kan aldrig ersätta tron och tron kan aldrig ersätta vetandet. Och vi behöver båda delar för att kunna leva. Vi kan inte bara leva med det ena lika lite som det är lönt att försöka hoppa på ett ben. Här och där i Nya testamentet stöter vi på ordet hemlighet. Och Paulus skriver ju till församlingen i Efesus att det här med äktenskapet är en stor hemlighet. 5:32. Denna hemlighet är stor, säger han. Jag talar om Kristus och församlingen. Alltså att mannen skall offra sitt liv för sin hustru. Det är ju en judiskt kristen värdering. Och det finns ju andra kulturer där man inte alls ser på samma sätt på kvinnans ställning, vare sig i äktenskapet eller i krig eller i några andra sammanhang. Och i början av Efesierbrevet så skriver han också första kapitlet och 9:e versen. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. Det var kort och gott. Han har fått inblick i Guds hemlighet, att allt ska sammanfattas i tidens fullbordan. Men dessförinnan är det kanske inte så säkert att det är så lätt att se vad Gud syftar till. Därför att det här blir synligt först i tidens fullbordan. Och vi kan tycka det att ja, man blir ju inte särskilt mycket klokare av att läsa detta, att allt ska sammanfattas i Kristus. Ja, vad menas med det då? Paulus vill härmed uttrycka, tror jag, att Gud har läget under fullständig kontroll. Det är bara det att vi kommer inte att se vad det hela syftar till förrän när det hela är klart. Upplösningen kommer att bli i full klass med Agatha Christies allra bästa deckare där Hercule Poirot samlar alla i stora vardagsrummet vid den sprakande brasan och talar om vem som är mördare. Det kommer säkert att lösa sig väldigt bra. Paulus ger oss en liten vink i alla fall om vad Gud syftar till, vad han är ute efter. Och vi ska slå upp det i första Korinthierbrevet kapitel 1. Och börja med vers 18. 1 Kor 1 och 18. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet, jag ska göra det visas visdom om intet, och det förståndigas förstånd ska jag slå ner. Det där är ett citat ifrån en text som vi läste förra timmen, Jesaja 29. När Jesaja får i uppdrag eller utför uppdraget att lägga en sömnaktighetens ande över Guds folk. Men just i och med att han bryter ut nu en mening ur sitt sammanhang så kan vi lättare förstå vad Gud syftar till. Jag ska göra det visas visdom om intet, och det förståndigas förstånd ska jag slå ner. Det är vad Gud är ute efter. Det är det hela går ut på. Jaså, säger vi. Ja. Och det är inte så konstigt som det låter, därför att kunskapens träd var vad det började med. Och därför så är också kunskapens träd vad det slutar med. När vi får upp trädet med rötterna. Och då måste vi kanske lite grann försöka stämma av och se vad det kan betyda rent praktiskt. Varför är Gud ute efter det förståndigas förstånd? Och det visas visdom. Och vad, hur tänker han komma åt det? Ja, vi kan läsa vidare och se hur det artar sig. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Människan ville ha visdom och vishet för att kunna göra allt på bästa och fiffigast möjliga sätt. Men föremålet för människans visdom är inte att lära känna Gud. Utan hon vill lära känna principer, teorier och filosofier och lagar och inrättningar av alla slag. Hon vill kunna äga skapelsen istället för att förvalta den. Och det är människans kunskapstörst. Och ju mer kunskap av det slaget vi får, desto osannolikare blir Gud. Vi kan ju göra en liten avstickare till Matteus 11. Vi ska strax tillbaka till första Korinthierbrevet, Matteus 11 och 25. Vid den tiden sa Jesus, jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Goda, observera. Allt har min Fader överlämnat åt mig, och ingen känner sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Gud fördöljer sig för de visa och kloka. Varför det? Jo, därför att de visa och kloka, de vill kunna använda sin klokhet och sin vishet till att förneka Gud. Människan frestades ju med att kunna bli som Gud. Att vara Guds avbild är något helt annat. Frestelsen handlar om att bli Guds jämlike, att bli sin egen Gud, om man så vill, sin egen Herre. Och att på något vis uppnå gudomlighet. Och det där, det känner vi ju igen i alla möjliga sammanhang. Om vi tittar på vårt idolväsende. Idol är ju ordet för avgud. Så förstår vi ju att här finns väldiga krafter nedgrävda. Människan vill på olika sätt höja upp sig till Guds nivå. Och det kan behöva strykas under med ett tjockt rött streck, inte minst när vi talar om nådegåvor. Hur många nådegåvor du än får och hur underbart och förträffligt Gud än verkar genom dig och ditt liv, så är du inte Guds jämlike. Utan det är Gud som gör och det är du som tittar på. Allt annat är bedrägeri. Nåväl, de visas visdom står alltså i vägen för den sanna kunskapen om Gud. Jag ska göra de visas visdom om intet, och det förståndigas förstånd ska jag slå ner. Är man lika inriktad i östliga religioner som hos oss att veta allting? Ja, det handlar inte om bara att veta allting, utan det handlar också om att kunna upphöja sig till det gudomliga. Jag menar, motivet för mediterande hinduer eller buddhister är ju ofta att bli en avatar, att kunna bli en helig man, att kunna bli en guru, att kunna på olika sätt nå fram till den här Brahman-upplevelsen att jag är ett med Gud. Och det är återigen gudomlighetsupplevelsen som är det centrala. Vi kan ha lite olika vägar att närma oss det hela på, men målet är ändå ett och detsamma. Nåväl, hur var det då i Korint? Första kapitlet igen. 10 versen. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. Av dem som hör till Kloes familj har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. Vad jag menar är att ni var och en på sitt håll säger: jag håller mig till Paulus, eller jag håller mig till Apollos, eller jag håller mig till Kefas, eller jag håller mig till Kristus. Är då Kristus delad? Inte korsfästes väl Paulus för er? Eller döptes ni i Paulus namn? Jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon bland er utom Crispus och Gaius, så att ingen kan säga att ni har blivit döpta i mitt namn. Jo, Stefanas familj har jag också döpt. För övrigt vet jag inte om att jag har döpt någon. Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att predika evangelium. Och det är inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. Ja, här hade det blivit splittring. Och Paulus är förtvivlad. Och vi kan tycka att han ser spöken på ljusa dagen. Det här var väl inte så mycket att oroa sig för, så här har ju vi det också. Jag håller mig till Paulus, eller jag håller mig till den, eller jag håller mig till den. Jo, men han vet att när människor på det här sättet har sin berömmelse i det mänskliga, så är det för att på ett eller annat sätt upphöja någon människa till, så att säga, gudomlig nivå. Vi är hela tiden där och pillar på den här gränsen mellan det gudomliga och det mänskliga. Och det är förbjudet område. Och väldigt mycket av den kraftlöshet och den oförmåga som vi brottas med har att göra med att vi ständigt är där och ständigt ska se till, om det inte i alla fall går, att hitta någon liten väg att slinka upp i himlen på. För att antingen göra sig själv till Guds jämlike, eller för att åtminstone utnämna någon annan i samma riktning. Vi måste vara oerhört noga, petnoga, pedantiskt noga med att hålla den gränsen ren. Därför här döljer sig så oerhört mycket av vår kraftlöshet, vår svaghet och våra nederlag i just detta att vi inte respekterar gränsen mellan det mänskliga och det gudomliga. Gud har stigit ner i sin sons gestalt till vår mänskliga nivå. Men det betyder inte att det på något sätt öppnar sig någon väg för oss att kliva upp och sätta oss bredvid Gud. Utan det här är förbjudet område. Och det handlar alltså om vår inbyggda längtan efter att vinna människors anseende. Väldigt mycket av vår vishet är också kopplad till vår prestige. Vår hunger efter att bli aktade av människor. Att få ett speciellt människovärde. Visst, det är som, vad heter han, Orwell skrev i Djurfarmen. Alla är jämlika, men somliga är mer jämlika än andra. Och alla har lika värde, men somliga har ännu mer lika värde än andra. Det är ju där som vi håller på och laborerar. Och det är farligt. Jag säger det igen, det är farligt. Och Paulus tar nu upp det här därför att han ser på ett tidigt stadium vad detta leder till. Nu var det anföran här i början av brevet fyra grupper som församlingen hade fallit sönder i. En håller sig till Paulus, en håller sig till Apollos, en håller sig till Kefas, alltså Petrus, och en fjärde till Kristus. Nu visade det sig så småningom att de två sista grupperna var mer, tror jag, ditsatta för prydnads skull, om jag får uttrycka det så. Vad det gäller, verkar det som, är att det drar ihop sig till en konflikt mellan Paulus och Apollos. Och vi ska titta lite grann på det. Vem är Apollos? Vi kikar i Apostlagärningarna 18. Apostlagärningarna 18:24. Till Efesus kom en jude som hette Apollos. Han var född i Alexandria och var en lärd man och mycket kunnig i skriften. Han hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus. Men han kände bara till Johannes dop. Han började också frimodigt predika i synagogan. Priscilla och Aquila hörde honom och det tog sig an honom och förklarade grundligare Guds väg för honom. När Apollos sedan ville fara över till Akaja skrev bröderna till lärjungarna och uppmanade dem att ta emot honom. Han kom dit och blev till stor hjälp för dem genom Guds nåd. Stor hjälp för dem som genom Guds nåd hade kommit till tro. Ty han motbevisade eftertryckligt judarna när han utifrån skrifterna offentligt bevisade att Jesus är Messias. Ja, han fick nu alltså ett rekommendationsbrev ifrån vännerna i Efesus så att han kunde bli mottagen i Akaja, det vill säga i Korint. Och när han kommer dit så är han tydligen i första hand inställd på synagogan och han undervisar brinnande i anden om att Jesus är Messias. Men när Paulus väl, om vi återvänder till första Korinthierbrevet 1, när Paulus väl har konstaterat att församlingen håller på att delas upp nu i läger, så börjar han att undervisa om vishet. Och man kan tycka att det har ju inte med saken att göra, vad är han ute och cyklar i nu för någon terräng? Jo, det här har visst med saken att göra. Och undervisningen om vishet sträcker sig i första hand till de fyra första kapitlen. Och den är till för att förklara just det här med skillnaden mellan det gudomliga och det mänskliga. Därför att när nådegåvor och andlig kapacitet kommer på tal så är ju jämförelserna nästan oundvikliga. Och med jämförelserna så kommer också rangordningen. Och vem sitter högst på stegen och vem är mest lik Gud och vem har de gudomligaste förmågorna och egenskaperna? Så där håller vi alltid på. Det har vi gjort hela kyrkohistorien igenom. Och jag tror inte att det blir något slut förrän slutet kommer. Men man kan ju alltid utfärda en varning så att en och annan kan låta bli i självbevarelsedrift. Nu poängterar alltså Paulus detta att här finns en stor fara dold. Och vi tar raskt ett kliv till fjärde kapitlet och vers nummer 6. Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos. Nu är det alltså bara två kvar som ni ser. För att ni ska lära er den regel när det gäller oss att inte gå utöver vad skriften säger. Och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. Vad skiljer dig från andra? Vad äger du som du inte har fått? Men om du har fått, varför skryter du då som om du inte hade fått det? Ni är redan mätta. Ni har redan blivit rika. Ni har blivit kungar. Och det är utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade regerat som kungar så att vi kunde regera tillsammans med er. Det verkar som om Gud hade ställt oss apostlar sist som vigda åt döden. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. Vi är dårar för Kristi skull. Ni är kloka i Kristus. Vi är svaga. Ni är starka. Ni är aktade. Vi är föraktade. Ännu i denna stund är vi hungriga och törstiga. Vi går nakna. Vi misshandlas och är hemlösa. Vi sliter och arbetar med våra händer. När vi hånas välsignar vi. När vi förföljs härdar vi ut. När folk talar illa om oss talar vi väl om dem. Vi har blivit som världens avskum, som alla människors slödder, och så är det fortfarande. Jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn. Om ni än skulle ha tusentals uppfostrade i Kristus, har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Därför ber jag er, bli mina efterföljare. Timoteus, mitt älskade och trofasta barn i Herren, sände jag nu till er. Han ska påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus. Ja, det här är ju en uppgörelse så god som någon. Och det här är ju verkligen karismatisk rättning i ledet. Ni är rika, ni är kungar, ni kan allting, ni är välsignade upp på alla möjliga vis. Och jag skulle önska att ni verkligen hade varit det, så att vi också hade fått en liten smula av alla era gåvor och förmågor. Men i det här ligger någonting allvarligt och någonting väldigt farligt. Nämligen just detta önskan att höja upp sig. Och det här, det är ju inte en konflikt där Paulus nu drar det längsta strået i och med det första brevet till Korint. Utan konflikten accelererar in i det andra brevet som vi strax ska se. Men i 11 kapitlet så har vi en omgång som handlar om rätt nattvardsfirande. Det är 17 versen 11 och 17, första kapitlet. Och där får vi veta att man firade nattvard som knytkalas. Alla hade med sig någonting. Och de som var rika, de satt och glufsade i sig allt vad de hade haft med sig i de fattigas åsyn. Och Paulus säger, kallar ni det för nattvard? Det är inte konstigt att ni är sjuka. Och det är inte konstigt att ni dör. Det här är hädelse. Ni måste dela med er. Men sen har man ju i sin iver att ta varningar på allvar, så har man ju skrämt upp folk med att det måste vara ett rätt nattvardsfirande. Så nästan ingen, det har funnits tider och nästan ingen vågat gå till nattvarden, därför att man var inte ren nog och man var inte helgad nog. Det är ju inte det det handlar om. Men det handlar om att i en församling där det här rangordnandet kommer in som en förbannelse, där blir det så här. Därför de rika kan tänka så här om de fattiga, att de skulle ju bara göra som jag gör, så skulle de också bli rika. De får sig själva att skylla. Så att därför kan jag äta upp min mat själv. Jag kan dricka mitt vin tills jag tittar i kryss, om så är. Men vi fortsätter in i andra brevet. Vi ska stanna till lite grann i slutet på första kapitlet i 16 versen. I 16 kapitlet. 16, vad säger jag nu? 16 kapitlet, ja. 10 versen. När Timoteus kommer, se då till att han kan vistas hos er utan att behöva oroas. Han arbetar för Herren liksom jag, och ingen får därför se ner på honom. Sänd honom iväg i frid så att han kan komma till mig. Jag väntar på honom tillsammans med bröderna. Vad vår broder Apollos beträffar, så har jag ivrigt uppmanat honom att resa till er tillsammans med bröderna. Men han ville inte alls komma nu, utan reser när han finner ett lämpligt tillfälle. Alltså, han ville få resa själv. Paulus är ordentligt irriterad, men mer än så här ger han inte till känna just i det avseendet. Men vi förflyttar oss till andra brevets tredje kapitel. 4 versen. För nu nu är det stor konfrontation på gång. Eller vi kanske ska börja från början i kapitlet förresten. Från första versen. Börjar vi nu rekommendera oss själva igen? Eller behöver vi som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från er? Nej, ni är vårt brev som är skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev som är ombesörjt av oss och skrivet inte med bläck utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött på människohjärtan. En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar men anden ger liv. Redan dödens ämbete, som med bokstäver var inristat på stenar, framträdde i sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för dess strålglans, fast den glansen förbleknade. Hur mycket större härlighet ska då inte andens ämbete ha? Om redan fördömelsens ämbete trädde fram i härlighet, hur mycket mer överflödar då inte rättfärdighetens ämbete av härlighet? Ja, det härliga är i detta fall utan härlighet på grund av den överväldigande härligheten. Ty om det som bleknade framträdde i härlighet, så framträdde det som består i ännu större härlighet. Då vi har ett sådant hopp går vi helt öppet till väga och gör inte som Mose. Han som hängde en slöja för sitt ansikte för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. Men deras sinnen blev förstockade. Än idag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses. Och den tas inte bort för först i Kristus försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. Men när helst någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren. Anden. Här jämför sig Paulus med Apollos. Och han gör det i Mose gestalt. Mose hade hängt en duk för sitt ansikte för att folk inte skulle se att hans ansikte bleknade när han inte hade träffat Gud på ett tag. Han var ju självlysande, som ni minns, när han hade varit hos Gud. Och så klädde han ut sig som på operation, ungefär som man bara såg i ögonen. Och då såg man inte att han bleknade. Och då trodde alla liksom att han var andligare än han var. Att det var någonting som satt fast i honom. Och det kan man ju tycka att så får man ju tvingas göra ibland när man har svårskötta pastorat som han hade i öknen då. Men det är alltså en väldigt farlig metod. Väldigt farlig. Och Paulus säger för sin del att om nu dödens ämbete gjorde Mose självlysande, hur ska det då inte vara med livets ämbete som han själv bekläder? Och vad får det i så fall för konsekvens? Jo, säger Paulus, jag kan gå helt öppet till väga, jag behöver inte gömma mig. Jag kan kännas vid all min brist, jag kan kännas vid all min svaghet, jag kan göra bort mig. Så det dundrar om det. Och ändå vara den apostel jag är, därför att det har inte med mig att göra. Och om vi återvänder till första brevets andra kapitel och läser de första verserna.
När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för när jag var hos er att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Hellre en liten skara omvända i andens kraft än en stor skara som haltar på båda benen. Det är ju principen. Och Paulus gjorde ingen hemlighet av att han var nervös. Och han behövde så att säga inte klä ut sig. Därför att det var inte hans vältalighet, det var inte hans argumentering, det var inte hans talkonst som det hängde på. Tvärtom. Han ville gärna att det skulle synas att han var nervös och att han var Paulus, vilket betyder den lille. Och att han inte var något speciellt att hänga i granen. Därför att om då någon kom till tro så var ju alla tvungna att säga att ja, det kan ju inte ha hängt ihop med Paulus. För han var ju ingen särskilt duktig predikant. Och titta så nervös han var och så ja, både det ena och det andra. Alltså måste det ha varit Guds kraft som var framme. Jag kan gå helt öppet tillväga. Alla som är avtäckt eller avhöljt ansikte skådar Guds härlighet, förvandlas till hans avbilder. Och det är inte så då att man stiger från den ena härligheten till den andra, ungefär som när man åker med någon sån här sabbatshiss, ni vet, som går och går och går och aldrig stannar. Utan det är från Guds härlighet som lyser upp våra liv, ungefär som solen lyser upp månen. Och om vi fortsätter framåt i andra Korintierbrevet så kommer vi ju till 11 kapitlet. Och där har konflikten slagit ut i full blom. Där ser vi till sist vad det hela leder till. Och det här är ju väckelsernas dödsorsak. Det behövs inga obduktioner. Man kan mycket väl fastställa dödsorsaken bara genom att läsa innantill. Det är så här väckelse dör. Ja, vi kan läsa från 4:e versen. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara allt för väl. Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar. Även om jag inte är någon vältalare saknar jag inte kunskap. Den har vi alltid och på alla sätt lagt fram för er. Apollos hade säkert medarbetare, han var ingen sån ensamvarg. Paulus fortsätter. Eller var det synd jag begick när jag ödmjukade mig för att ni skulle upphöjas och predikade Guds evangelium för er utan ersättning? Andra församlingar plundrade jag genom att ta emot lön för att kunna tjäna er. Och när jag var hos er och saknade något låg jag ingen till last. Till bröderna som kom från Makedonien försåg mig med vad jag behövde. På allt sätt aktade jag mig för att vara en börda för er, och det vill jag fortsätta med. Lika säkert som Kristi sanning finns i mig ska man i Akajas bygder inte ta ifrån mig den berömmelsen. Varför? Därför att jag inte älskar er. Gud vet att jag gör det. Man hade alltid börjat skoja om Paulus. Han hade inte vett att ta betalt därför att han visste med sig att det var inte något att ta betalt för. Utan riktiga apostlar tog bra betalt. Och det minns jag när jag blev färdig med min läkarutbildning för många år sedan. Så kom det en äldre läkarkollega och så frågade han, ska du bli privatpraktiker? Nej, det hade jag inte tänkt, så jag ska ägna mig åt röntgen. Jaha, sa han, men om du ändrar dig så ska jag tala om hur du ska göra, sa han. Om du vill ha många patienter så ska du ta bra betalt. För alla kommer att tänka att han som tar så bra betalt måste vara väldigt duktig för att kunna ta så bra betalt. Vill du däremot ha mycket fritid så ska du vara billig. Därför då kommer alla att tänka att jag vågar nog inte gå till honom för han är så billig. Så kan det också bli här i världen. Nu blev jag inte privatpraktiker, men alltså. Men så kommer vi hoppar till 20:e versen. Ni finner er i att man gör er till slavar, att man utnyttjar och utsuger er, att man uppträder utmanande och slår er i ansiktet. Till min skam måste jag säga att vi har varit för svaga till det. Men vad andra vågar skryta med, jag talar som en dåre, det vågar jag också. Är det hebreer? Det är jag också. Är det israeliter? Det är jag med. Är det Abrahams barn? Det är jag också. Är det Kristi tjänare? Det är jag ännu mer, för att du talar likt en dåre. Jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta svävat till livsfara. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 gisselslag så när som på 1. 3 gånger har jag blivit piskad med spö, 1 gång har jag blivit stenad, 3 gånger har jag lidit skeppsbrott, 1 helt dygn låg jag i det djupa vattnet. Jag har ofta varit på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav och så vidare. Vi lägger märke till att Paulus inte legitimerar sitt ämbete som apostel genom att säga så och så många församlingar har jag grundat. Så och så många har kommit till tro genom min predikan. Utan han, ska jag nu lära er att se skillnad på falska apostlar och äkta, så vill jag tala om vad jag verkligen kan berömma mig av. Och det är vad jag har utstått i den tjänst som Gud har kallat mig till. Det och inget annat. Nu kan ju detta tyckas att det här handlar ju inte särskilt mycket om Israel. Men vi sparar det bästa till sist, det kommer ikväll. Men vi måste bara skaffa oss lite självkännedom innan vi rundar av. Och det ska vi göra i Romarbrevet 8. Femte versen i 8:e kapitlet Romarbrevet. De som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men de som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Problemet med människan är att hon är upprorisk. I synnerhet upprorisk mot Gud. När Paulus talar om köttet, så talar han om den upproriska människan. Och när Gud framlägger alla sina underbara bud och stadgar för den kötsliga människan, så slår upproret ut i full blom. Och
då kan hon inte längre göra det som är rätt eller gott. Utan då slutar det med att hon säger, det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Och då har lagen budordet som i sig självt är heligt, rätt och gott avslöjat någonting hos människan som finns hos oss alla. Och som så länge vi lever i den här kroppen måste hållas i strama tyglar. Och detta något har också med tidens avslutning att göra. Därför att där kommer allt att bli synligt och uppenbarat och helt klart. Och Gud har fastlagt historiens gång så att vi ska till sist bara kunna säga ett ja och amen. Du visste vad du gjorde. Och du vet vad du gör. Men det spar vi till ikväll.